Ja, nu, då är ni välkomna till att lyssna till en valdebatt, lokal sådan, Mullsjö. Vi är några stycken samlade här i församlingsvåningen i Pingstkyrkan som ska avhålla denna debatten. Och jag heter Håkan Stigmarker och jag vill först konstatera att det är ju väldigt bra. Och vi har all anledning att vara stolta över att vi har möjligheter att utöva vår demokrati utan störande inslag utav vad det nu kan vara för någonting. Det är en viktig grundlagsskyddad rättighet att kunna säga vad man tycker då vart fjärde år i valen. Och nu ska vi då fokusera på valet, det lokala valet i Mullsjö. Inbjudare till det här är alltså Mullsjö närradioförening. Och vi ska försöka göra så här att vi låter partierna. Vi har alla partier närvarande. Vi saknar Mullsjö framtid som av någon anledning då inte har kommit. Vi får se om de dyker upp här under eftermiddagens lopp. Men var och en här kommer att få nu 2 minuter utav de partier som är representerade. Och då får ni presentera er själva och tala om vad ni vill göra i Mullsjö. Efter det så kommer jag att enväldigt välja ämnen som vi då kommer att diskutera ett efter ett. Och då kommer jag att ge mig på någon av er för att inleda respektive ämne. Och jag vill väl säga så här att ni kan inte dra slutsatser utav vad jag frågar och påstår. Vad jag har för politiska inställningar och så. Så är det inte. Utan här får det bli lite teater på den punkten, tror jag, i mångt och mycket. Allt nog, vi börjar och vi har gjort som Lasse Kroner, vi har lottat en ordning i vederbörlig ordning här som är väldigt rättvis. Och vi börjar alltså från vänster till höger här. Man sitter längs ett långt bord här vid podiet och man påminner mig om nu att jag kan inte prata vänster och höger för då blir det fel. De sitter ju vända mot mig och så vidare. Så egentligen så är det bättre med öst och väst. Vi börjar i öst med Folkpartiet. Varsågod Åsa.
Jag heter Åsa Dahlqvist och jag sitter här för Folkpartiets räkning. Och vi i Folkpartiet vill se att Mullsjö växer. Det ska vara enkelt att bygga och bo i kommunen. Vi vill bygga bostäder på Kärleksudden och Ekbacken. Båda områdena lämpar sig för flerfamiljshus och radhus. Vi ser gärna en ny förskola på Kärleksudden. Och en bra cykel- och gångväg som förbinder samman områdena med övriga samhället. Mullsjö skolor håller en bra standard men kan bli bättre. I stora klasser vill vi att 2 vuxna delar på ansvaret. Det underlättar inlärning och halverar administrationen för lärarna och ger tid över till barn som behöver stöd. Det behövs mer speciallärare i våra skolor, minst 2 per stadie. Ingen elev ska lämna skolan utan att vi har gjort vårat yttersta för att denne ska lyckas nå målen. Förskolans småbarnsgrupper ska maximeras till 15 barn per grupp med 3 heltidstjänster per grupp. Vi måste se över ersättningar så att små förskolor som drivs av föräldrar eller personalkooperativ kan verka på samma villkor som kommunens förskolor. Vi ska vara topp 10 på åldervård i Sverige. Margaretas park och Björkgården behöver utvecklas. Med kompetent och tillräcklig personal når vi det målet. Företagare är kommunens livsnerv. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en bärkraftig kommun. Kommunen ska vara en aktiv och kompetent partner som stödjer existerande näringsliv och som kan attrahera nya intressenter till vår kommun. Fortsätt därför satsningen på ett lokalt näringslivsbolag. Mycket är bra i Mullsjö, men mycket kan bli bättre. Vi i Folkpartiet önskar Mullsjöbornas fortsatta förtroende att arbeta vidare i kommunpolitiken.
Tack Åsa för det. Då går vi vidare till Socialdemokraterna. Linda Danielsson, varsågod.
Hej, mitt namn är Linda Danielsson och jag representerar Socialdemokraterna. Vi socialdemokrater i Mullsjö kommun värnar om hela kommunen. Och med det menar vi inte bara tätorterna Mullsjö och Sandhem utan även det vackra värdefulla runt omkring. Till exempelvis Gravsjö, Bjurbäck och Utvängstorp med flera. Vi vill att kommunen ska utvecklas och växa så fler får möjlighet att ta del av vår vackra bygd. Det vi prioriterar är skolan som ska förbättras, både lokalmässigt och med mer personal, som både ser eleverna och stöttar dem i sitt skolarbete. Vi vill även stötta och utveckla fritidsgårdarnas verksamhet. I äldreomsorgen så vill vi att det som ska ha möjlighet att det som ska ha behöver ska ha möjlighet till god hjälp i hemmet eller möjlighet till ett tryggt boende. När det kommer till Margaretas park så äger vi inte frågan för tillfället, men vi har en beredskap. Om förhandlingarna skulle misslyckas så står vi beredda på att börja en ny byggnation. Vi vill även se en utveckling av anhörigstödet och även den dagliga verksamheten som är så oerhört viktig och värdefull för vår kommun och våra äldre. Vi vill bygga 2 nya förskolor till att börja med. Först en för att ta över de avdelningarna som för tillfället är på Björksäter och sedan en utveckling av en utökning av fler avdelningar. Sedan vill vi även bygga en förskola som ersätter Bullerbyn och eventuellt utökning av fler avdelningar där. Sedan får man se över eventuell utbyggning i framtiden. På platsen där Bullerbyn står idag skulle ett lägenhetshus alternativt trygghetsboende vara optimalt. Tack.
Och vidare till Centerpartiet. Gun Nilsson, varsågod.
Hej, jag heter Gun Nilsson och representerar Centerpartiet. Det blir lite upprepning här tycker jag det känns som, men det kommer mer innan vi är färdiga. Vi värnar hela kommunen, inte bara tätorterna utan landsbygden, och vill att det ska vara tillgängligt vad det gäller nät och telefoni och så här. Sen vill vi ha naturligtvis en god äldreomsorg, och det vet jag att vi har i Mullsjö om man jämför med andra ställen, men den kan bli bättre. Och en väl fungerande skola där varje elev får den hjälp den behöver. Bostäder har vi pratat om till alla. Ska vara anpassade. Och nu har det ju börjat så bygga, och det blir säkert fortsättning på det. Besöksnäring och friluftsmiljö, det är mycket att prata om det. Fast vi har ju det in på knutarna som många betalar mycket pengar för att komma åt. Sen vill vi ha en gång- och cykelväg på Kärleksudden, nere vid sjön, med lampor och bänkar och som knyter ihop det som redan finns. Vill vi stimulera livsmedelsproduktionen så att det blir mer närproducerat. Och göra det lättare för nyföretagandet. Det ska inte vara så långa beslutsprocesser. Om vi nu kan hjälpa till att påverka det. Stanna där.
Då går vi till KD. Lars Eriksson.
Ja, jag heter Lars Eriksson och står på 3:e plats på Kristdemokraternas kommunlista. Vi har några deviser från Kristdemokraterna. Först är att vi vill att Mullsjö ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Och då betyder det att det är viktigt med bra förskolor, bra grundskolor. Och när det gäller förskolor så vill vi då införa ett maxtak på barngrupperna. Vi vill bygga 2 nya förskolor. Vi vill också för valfrihetens skull införa vårdnadsbidrag. Sedan är det viktigt med den ideella sektorn när det gäller aktiviteter för barn och unga. Att vi ger ett bra och rätt stöd till de föreningar, kyrkor och annat. Det unga, sen blir ju befolkningen äldre, och vi vill att det ska vara rätt till välbefinnande hela livet. Där är trygghetsboende en viktig bit. Det är rätt resurser i äldreomsorgen, både personellt och när det gäller lokaler. Vi vill också se till att det kommer till stånd ett matlyft för i maten, både i förskolor och inom äldreomsorg. En vidare tillväxt och framtidstro. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för företagandet. där markresurser är en viktig del, att vi har tillskapat möjligheter att bygga, att det ska vara lätta kontakter mellan kommun och företagandet. Bostäder i flera upplåtelseformer är också viktigt. Stannar där då.
Då går vi till Moderaterna, Henrik Jansson.
Ja, Henrik Jansson, kommunstyrelsens ordförande, och det är våra parti söker mandat för att fortsätta och inneha framförallt den posten. Men vi går till val på att vi vill fortsätta försvara friluftsriket. Det är ett namn vi har anammat till oss, och vi har, precis som alla andra säger här, en väldigt vacker och fin natur i hela kommunen, och där ska vi ta tillvara på. Vi har gott om det, men vi ska också se till att vi förvarar det då. Och det är ju framförallt att vi anser då kanske att vi har sagt ja till en stor etablering av vindkraft, och att vi kanske framöver får vara lite försiktigare, i alla fall om det ställs mot naturvärden som är svåra att försvara. Vi vill även också då bygga på Kärleksudden. Vi kallar våra för Mullsjö sjöstad. Det har vi retat upp en del. Men det är ju så i val, man måste få igång diskussionen. Och det är ju inte bara egentligen kring udden, även om debatten hamnar mycket där, utan vi har ju en bro eller en brygga i den här delen mot centrum. Vi har även parken borta på andra sidan sjön, härifrån sett ifrån Pingstkyrkan, som vi också vill utveckla. Vi ser också att det är viktigt att man har stödet till föreningslivet. Och framförallt till de föreningar som äger sina egna lokaler. De har haft kostnadsökningar, och där inte det traditionella föreningsstödet har hängt med. Så vi vill under mandatperioden rikta ytterligare lite. Sen vill vi, precis som Isandra har varit inne här på, satsa på skolan. Och vi lovar 2 lärare då i svenska, engelska och matematik. Samt att vi vill inrätta avlastningsplatser, framförallt inom demenssjukvården, då vi ser att det behövs. Jag stannar där då, eftersom tid är slut.
Då går vi till Vänsterpartiet, Mikael Johansson, varsågod.
Jag står överst på våran lista. Precis som alla andra så tycker jag allting är viktigt. Och det blir upprepning som Gunn sa här. Men det som vi kan se tillbaka till, och det är att vi kommer fortsätta vara beredda att ta beslut i samförstånd. Vilket jag tycker har fungerat bra här i kommunen. Och det är för hela kommunen, både Mullsjö, Sandhem och hela kommunen, för dess bästa. Trygghetsboende, det måste vi ha igång så fort som möjligt. Vi måste på sikt också kanske ha ett till. Där kan vi ersätta Bullerbyn och ha ett trygghetsboende där. Bygga en ny förskola i första läget uppe vid gamla ur- och skurtomten, för där äger vi ju den redan och den är planlagd för den verksamheten. Och på sikt även ett borte vid Gruvred, eller typ vid infarten vid fabriken eller det där området där borta någonstans. Vi vill då, till skillnad mot Moderaterna, ha våran sjöstad ute vid stråken istället då. Där vi har lagt en motion tidigare och fått gehör och gillande ifrån fullmäktige på den här. Och det ser vi fram till, att det blir en fin sjöstad där ute. Lagom tills vägen kommer fram kanske här nu ner till Jönköping. Så får vi bra pendlingsavstånd och fina grejer där ute. Udden vill vi inte bebygga så varsamt som de andra partierna, genom att ta ner i stort sett den mesta av skogen och göra så mycket bostäder som möjligt. Utan vi vill istället ta till en gångväg nere vid sjön. Se till att den är tillgänglig. Och man även ska kunna gå där med barnvagn, rollatorer och liknande. Och en park uppe på udden. Sen kan jag avsluta med då att vi har jobbat i opposition. Men har inte varit rädda för att ta gemensamt ansvar. Vilket har lett att vi faktiskt har fått gehör för våra egna förslag. Det är ett ansvarsfullt oppositionsarbete. Tack.
Då går vi till Miljöpartiet, Jens Mattsson, slutligen.
Ja, tack så mycket för att vi har blivit inbjudna hit. Väldigt trevligt. Jens Mattsson, första namn på Miljöpartiets lista och tredje namn på riksdagslistan i länet. Miljöpartiet Mullsjö vill ju alltså då, precis som alla andra partier, jobba vidare för att hela kommunen ska funka och leva, att det ska blomstra. Och vi har ju en del ingångsvinklar som följer rikspolitiken också förstås. En viktig sak för oss till att börja med är ju att vi vill fortsätta att arbeta för ett samhälle som är välkomnande för alla människor. Oavsett vilket land du kommer ifrån, vilken tillhörighet du har eller vilken religiös bakgrund du har. Alla ska vara välkomna i Mullsjö. Det är en jätteviktig fråga för oss. Vi sätter ju också fokus på människa och miljö och på natur. Det är ju därför vi heter Miljöpartiet. För att vi tror att en bra miljö är väldigt viktig just för att människor ska kunna trivas. Och tar man som exempel Kärleksudden så är det ingen nyhet att där är vi emot en exploatering. För vi tror att det är väldigt viktigt med centrumnära natur, tätortsnära natur. Där man kan röra sig, där det inte bebyggs överallt. Vi kommer även att arbeta vidare för giftfria miljöer. Vi kommer att arbeta vidare för cykelvägar. Och vi kommer att arbeta vidare för att skolan ska funka, äldreomsorgen ska funka, barnomsorgen ska funka, precis som de andra partierna. Vi kanske skiljer oss lite åt på hur man ska göra det. Men miljöfrågorna är ju ändå vår prioritet och de mänskliga frågorna. Tack!
Ja, det känns nästan lite väl enigt tycker jag. Lite Bullerbykänsla nästan på något vis. Vi ska väl se om vi kan få lite fart på dem, kanske. Min första fundering, det handlar om det här med privatisering och valfrihet. Det är ju naturligtvis en nationell fråga kanske i första hand. Men jag tycker ändå att det vore intressant att veta var ni står i de här frågorna då. Och jag vänder mig då till kommunstyrelsens ordförande Henrik Jansson. Är det verkligen bra det här med de här, alla dessa val man ska göra? Och där är risker med valen. Rätt som det är så på dörren då till vårdcentralen eller vad det är så står det en lapp att nu har det gått till KK och ägaren har dragit till något skatteparadis med pengarna och 3000 kronor kvar på något konto någonstans och så då va. Det kan vi vara överens om att det där är inget att sträva efter. Hur ser du på det Henrik?
Att bemyndiga medborgarna att få bestämma själv är aldrig fel. Det kan aldrig vara fel att låta människan själv och fatta sina egna beslut. Att förminska människan till att vara fast i ett system, det är ju att förminska mänskligheten. Att låta människan få välja själv är alltid rätt. Men har du grundinställning. Sen så kan det finnas avarter inom detta och det får man ju alltid jobba med att de avarterna hör inte hemma. Men det har ju ingenting med valfriheten att göra.
Men att anlita kommunens omsorg, skulle det vara att vara fast i ett system? Var det du sa? Eller?
Om du tvingas att det bara finns det, så är du ju fast i ett system. Men har du möjlighet att välja? Det är ju det. Frågan handlar ju om valfriheten. Att människan har rätt att välja.
Nu har ni chansen att respondera eller replikera på detta. Det är ingen som vill. Lars Eriksson viftar, Mikael.
Jag är helt klart positiv till valfriheten, men samtidigt måste vi inse på små orter så är det svårare att leva upp till det här för att det finns inte samma förutsättningar kanske med underlag och så, men annars är jag ju i grunden positiv.
Ja, Mikael Johansson.
Ju här i Mullsjö varit förskonade om man säger ifrån sådana här kortsiktiga profitörer inom våran äldreomsorg och liknande där det är ett ägande som sitter på något skatteparadis och sådana saker. Sen får jag i och för sig lite grann flika in att här borta så när det hände senast här så var det kanske inte någon som har stuckit utomlands med alla pengar den här gången tror jag inte. Men. Det kan jag inte släppa, men däremot så tycker jag att en valfrihet kan vi ju faktiskt ha inom våran egen verksamhet. Om vi utvecklar den och profilerar våran egen verksamhet på olika grenar.
Var det Jens Mattsson? Varsågod.
Alltså, i Miljöpartiet så har vi ju alltid stått för det här med alternativa driftsformer. Att vi har velat ha alternativ, att man ska kunna välja olika saker. Det är inte bara en sak som ska gälla, till exempel skolfrågor eller äldreomsorg, utan man ska kunna få välja. Men det vi är noga med, det är ju det här att vinsterna ska ju gå tillbaka till verksamheten. Det är vi tydliga med.
Ja, det verkar som att det är lite lugna gatan även i den här frågan. Och det är väl som Lars konstaterar att det är inte så lätt att ha väldigt mycket valfrihet i en liten kommun. Men lilla kommunen har ju andra fördelar. Var det någon mer? Gunn har vinkat också, ja.
Det här med valfrihet är ju Centerpartiet också för att man ska få lov att välja. Och då undrar jag det här med vinster och så här. Vad är skillnaden om några byggmästare och byggare bygger ett sjukhus och gör vinster på det? Då är det okej. Men om några tjejer startar en städfirma eller vad det nu kan vara för någonting, då är det inte okej med vinster. Och det kan jag inte köpa.
Mikael vinkar igen, ja.
Ja. Jag förstår inte riktigt Gunns infallsvinkel. Det är ju två olika saker egentligen där då. Och det är ju så att den här byggherren som bygger, han subventioneras ju inte med skattemedel på det viset. Han betalas med skattemedel. Och det finns vissa, om man säger, statliga... Ja, så de har gått in och så försökt att styra att man ska satsa på vissa saker. Ett städbolag däremot... Jag säger inte för att det ska subventioneras med skattemedel. Som vi har ju ett sånt här fantastiskt RUT som det heter där då. Och det, jag tycker inte att det behövs egentligen där att klarar man inte av, de som inte klarar av att städa ska ha hjälp av samhället istället. De som inte har lust att städa, de får finansiera det själva i så fall.
Henrik har vinkat och så sätter vi streck då i denna frågan.
Ja, jag tror vi kan vara helt överens om alla här att de här avarterna inom de här riskkapitalisterna i välfärden, det vill ingen av oss ha. Men vi får ju aldrig tala om att det är inte vinsterna som är bekymret. Det största bekymret är brister på överskott i den kommunala verksamheten. Urholkar vi detta så kommer vi också till sist urholka välståndet i landet. Så att det är inte vinsterna i sig som är bekymret, men avarterna, det är bekymret, och det är vi nog alla överens om att de ska bort.
Då går vi till nästa ämne, och nästa ämne hade jag tänkt mig då vara planfrågor, Kärleksudden och annat, Ekbacken och allt vad det är för någonting. Ni kan det här bättre än jag. Och jag tänkte då jag vände mig till Folkpartiet som utgångspunkten den här gången. Hur... Ja, just det. Det är väl så. Ni har profilerat er högt i den frågan, vad jag kan förstå. Hur ser ni på det här? Varför måste man bygga just på Kärleksudden? Vad ska det vara bra för?
Man måste inte bygga på Kärleksudden, men vi tror att det skulle vara välkomnande att göra det, för att vi tycker att det är ett fint område och för att man kommer in till Mullsjö och är det första man ser när man kommer efter Vipprondellen. Och den planskissen, det var bara en idé för att få en bild av hur det kan se ut. Naturligtvis måste det inte byggas exakt så många hus, och vi tänker inte ta ner varenda trä på Kärleksudden heller. Och vi kommer ha en gång- och cykelväg som folk ska kunna nyttja. Men vi tror att det kunde vara ett fint område och att det skulle ge en bra infart till Mullsjö. Och det finns fantastiskt mycket fint att göra där.
Linda har vinkat.
Vi i Socialdemokraterna känner att Kärleksudden är oerhört viktig för kommunen. Vi tycker att det är en hög prioritering att äga den marken för att ha för framtida bruk. Däremot känner vi inte att en byggnation i dagsläget är det absolut viktigaste. Och vi är väldigt positiva till att kunna köpa in udden med all skog som finns där och kunna avverka och se till hur vi gör sen själva, att vi bestämmer hur vi vill att det ska vara där ute. Och sen byggnation där, det kan man ta efterhand, det är ingen brådska med det. Vi vill hellre att man prioriterar att bygga i Sandhem och på Ekbacken och på Kyrkvägen i Mullsjö. Tack.
Henrik.
Varje parti talar om vad man vill göra, och varenda parti hade satsningar som kostar pengar. Och för att finansiera det, då måste vi bli fler. Då måste också byggnationen komma igång. Så enkelt är det. Eller så får man justera skatten. Och den möjligheten har man ju om man då säger att man inte vill att vi ska bli fler. För oss har det varit naturligt att vi ska utnyttja den möjligheten vi har här nu. Där grannkommuner ser med avund där nya vägen kommer och man har ett så fint område som Kärlekshudden som man kan börja med för att få igång inflyttning i kommunen. Självklart ska vi göra det för våra parti, eller mitt parti. Vi vill faktiskt satsa på det som vi alla håller kärt. Men då måste vi också vara fler som är med och bidrar.
Lars? Kristdemokraterna är inte negativt till någon byggnation på Kärleksudden, men första prioritet ser vi att en gång- och cykelväg skapas. Sedan är det ett resonemang som återstår hur mycket man ska bygga. Jag personligen kanske varken är tilltalad av skisserna som Folkpartiet har gjort eller Moderaterna, men jag vet att det är ju utkast, men det återstår mer överläggningar om omfattningen.
Jens?
Ja, då förutsätter jag att Kristdemokraterna gillar vårt förslag om att inte bygga alls på Kärleksudden. Tack, Lars. Nej, men alltså vi ser ju att det är klart att det behövs byggas här. Men Kärleksudden tror vi är fel ställe för det. Alltså det här är ju ett jätteviktigt område för rekreation och för det tätortsnära friluftslivet. Det är ju väldigt många människor som rör sig i det här området. Och vi vill ju inte att det förvandlas alltså till någon, alltså ännu en asfaltsplan så att säga. Där det bara bebyggs jättemycket. Vi har andra ställen som är bra att bygga på. Ekbacken, Fåsätt på Ruders Haga och så vidare. Och få sossarna och vänstern sprutt på sitt förslag om att bygga på andra sidan. Vägen bakom VIP och så vidare. Ner mot sjön. Så kommer ju de här områdena att behövas ännu mer. För ju mer samhället växer runt omkring så försvinner ju gröna oaser. Därför tycker vi det är viktigt att fortsätta att bevara det. Men vi är positiva till att köpa in det så att vi har det i kommunens ägo.
Jag fullföljer frågan då till Åsa. Var tog Ekbacken vägen?
Ekbacken finns fortfarande kvar. Det här blir efter Ekbacken.
Och då kommer det att ta hur många år?
Det kan jag inte svara på hur många år exakt det kommer att ta.
Kanske Henrik kan svara på.
No, alltså tekniska har ju nu en entreprenör som har lagt ner en hel del resurser här och väntar egentligen bara på att få sitt markanvisningsavtal nu för att gå ut och erbjuda byggnation med till andra. Sen är det ju ett visst parti, nu är de ju inte här idag så vi kanske inte ska säga så mycket, men jag förstår varför de inte är här, för vi pratar ju framtid och de vill ju helst prata dåtid, så jag förstår varför de inte är här. Men det är ju så att det var... Planen var överklagad till regeringen. Det gick ändå upp till regeringen. Och sen hade man då skrivit där 1,5 år. Så det är ju därför det inte har hänt så mycket på Udden. Det försvann ju egentligen i somras här nu. Och då har tekniska direkt tagit in och börjat jobba med detta.
Mikael?
Det ska vara så fint och välkomnande att se ett bostadsområde när man åker in i kommunen. Jag tror vi kan hitta på annat som är mer välkomnande och snyggt att titta på när man åker in där. Jag är övertygad om att det finns ju rätt så stora ytor där inte skogen är fullt kvar längre. Där kan man faktiskt göra parkyta av detta och liknande. Man skulle kunna ha bollbanor, lekytor och liknande för att ha även på den sidan om sjön och även ner i badparken då, så går de mot varandra där. Det är jag helt övertygad om. Och sen som sagt, vad vi måste bygga för att växa. Det är jag övertygad om också. Västangård, där har vi byggt en hel del via vårt bostadsbolag. Det finns planer på att bygga mitt emot Konsum. Vi frigör villor på detta viset. Förhoppningsvis så flyttar någon in i de här villorna. Och de måste ju komma någonstans ifrån. Och sen så slåss jag ju vidare för mitt område, precis som Jens nämnde här också då, att det finns ju faktiskt ett riktigt stort område där man har möjlighet att kunna bygga väldigt mycket. Det är jag och Kent Oskarsson som skrev en motion ihop där ett enigt fullmäktige gillade denna motionen. I det läget så var inget parti emot det, inte ens de som titulerar sig det enda oppositionspartiet som faktiskt inte är här. Det är beklagligt. Jag beklagar det också, för jag hade hemskt gärna fått höra deras åsikter här också.
Jag kan väl skicka med Henrik Vinkare, men jag kan väl skicka med frågan då. Strandskyddet i både Stråken-alternativet och Kärleksudden-alternativet. Hur hanterar man det?
När det gäller Kärleksudden så finns den redan detaljplanlagd med det strandskyddet som vi har då, på
300 meter?
75 meter tror jag vi har på den, eftersom man gjorde detta innan de nya strandskyddsreglerna kom. När det gäller stråken så är det 200 meter. Vi går ut nu och då är det generella på 100 meter som ska gälla om inte länsstyrelsen fattar beslut då om att uttrycka det igen till 200 meter. Och där har kommunen då svarat att vi kan tänka oss 200 meter på stora delar, men på det som är närmast centrum här i kommunen då, så bör det inte vara över 100 meter. Och sen får man ta diskussionen utefter det då, om man vill ha kortare reducering. Det finns ju någonting som heter LIS nu då, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Och då får man ta den diskussionen med för varje område. Men varför jag begärde ordet här var egentligen att det Micke tar upp här, den ligger ju också egentligen med i den delen utav köpet utav Kärleksudden. För det är ju faktiskt att markägaren till den här marken som Micke och de pratar om vill ju faktiskt detaljplanlägga detta och själva då genomföra den här utvecklingen. Och där ser vi ju från kommunens sida som positivt att det inte bara är kommunen som hela tiden ska hjälpa till att utveckla kommunen, utan även andra krafter.
Jens, Miljöpartiet, vinka.
Säger om vi kommer in på strandskyddet här, att alltså vi från Miljöpartiet ser att det är väldigt viktigt att man är försiktig med det här med strandskyddet innan man går in och börjar nalla på det här, upphäva och minska och så vidare. För det finns ju ett syfte med strandskyddet när det skapades en gång i tiden. Och det är ju att man ska kunna säkerställa friluftsliv för människor och även säkerställa ett rikt växt- och djurliv. För att väldigt många arter har sin buffert i strandzoner. Men givetvis, man får ju titta här på vad länsstyrelsen kommer fram till med deras bedömningar sen. Och, ja, jag vill bara säga det.
Men sjöar har vi väl rätt gott om i Sverige?
Ja, vi har gott om sjöar, det stämmer. Men återigen, alltså det är många människor som är ute och vistas vid sjöarna med ju. Och det kryper ju alltså in alltså väldigt ofta med strandskydd och allemansrätt att det luckras upp de där bitarna. Om man tar en korvsnutt i taget och till slut så är hela korven uppäten.
Men det är många korvar att ta där.
Det är många korvar att ta.
Henrik?
Säga så att där strandskyddet skulle behövst vara som starkast, där släcker man ju det för varje beslut man tar. Och det är ju våra storstäder. Där utsläcker man ju strandskyddet i nästan varje detaljplan från länsstyrelsens sida. Medan andra kommuner då som har gott och sjöar. Och i samma, jag vet, när Charlotte Kalla vann Tour de Ski, så råkade kommunen ge henne en sjötomt och han blev nedkallad till tv-soffan i Stockholm. För nu skulle de ta honom rätt upp och ner, journalisterna, för han hade gett bort en strandtomt. När de fick reda på att de hade 7000 sjöar så sa de, du kan sätta på planet och åka hem igen. Det var inte så intressant.
Okej, vi sätter punkt för den delen. Det verkar som det finns en majoritet för att bygga på Kärleksudden trots allt. Men vi får väl se vad som händer. Och hur mycket överklagningar och annat det blir på vägen fram. En viktig sak som är en förutsättning för expansion och byggande, det är ju att man även har möjlighet till jobb. Vi kan inte bara förlita oss på pendling till storstaden Jönköping, utan vi bör även utveckla jobb i Mullsjö. Och jag vänder mig den här gången då till Centerpartiet som ju har lite pekat på de frågorna i sina valdokument. Hur gör man rent praktiskt för att ordna jobb till Mullsjö? Gun Nilsson, Centerpartiet.
Hade jag haft ett rakt svar på det så skulle det varit ordnat imorgon. Men det är långsiktigt detta också. Och jag tror på, det finns mycket gnosjöanda här i Mullsjö. Och jag tror att det är bra om den får lov att fortsätta. Och då ska det inte vara krångligt för den som vill starta ett företag. Utan man måste förenkla hela processen för att komma igång.
Det här med krångel, jag tycker jag har hört talas om det i hur länge som helst, i decennier då. Att vi måste ha bort krånglet. Varför kan man inte ta bort det här krånglet och vad det nu är för något krångel egentligen? Undrar jag. Som är amatör på det här.
Jag vet inte om det är någon som kan svara bättre på det än vad jag kan.
egentligen, Sinka?
Ja, men alltså det är ju ett så komplex fråga, för krångel omfattar väldigt mycket, men alltså det finns ju lagar och regler och skattesatser och moms och allt sånt som måste skötas och betalas in, och det är nog väldigt mycket sånt pappersarbete som uppfattas som krångel. Och det kanske inte är så lätt att förenkla. Så det är ju inte så att myndigheter eller kommuner eller så vidare gör sånt här på pin chi. Men visst, man får väl alltid titta över det. Men det är en krånglig fråga med krångel.
Lars, jag har vinkat KD.
Alltså, mycket är ju reglerat på nationell nivå. Men visst, vissa delar är ju på kommunal nivå, och jag är ju inte främmande för att införa någon tjänstegaranti, liksom att allt ska, att man ska få ett svar inom en viss tid så att det inte dras ut i onödan. Sen för övrigt, så när det gäller att skapa jobb, är ju markförsörjningsfrågorna viktiga för att överhuvudtaget nyetableringar ska ske, så måste det finnas mark att bebygga. Vi vill ju att det ska givetvis ska bli fler som flyttar till Mullsjö, men man kan ändå inte bortse ifrån att Mullsjö ingår i samma arbetsmarknadsregion som Jönköping, så då är det ju kommunikationerna som är en viktig bit.
Den här marken som du pratar om, finns den? Eller är det ett behov det också?
Vi har en del mark som ju inte detaljplan är färdig för industriändamål, och det är ju angeläget att den först och främst blir klar. Sedan måste vi nog snegla efter ytterligare förvärv för att ha en beredskap på lång sikt.
Och var tittar man då någonstans? Man ska förvärva ytterligare mark för industri än de företag.
Jag kan inte peka ut det just nu.
Henrik?
Det kan inte jag heller, men de markägarna är vidtalare, så de vet att kommunen har ett intresse utav deras, men de har känt i detta, hittills i alla fall, att man i dagsläget inte vill göra så med sin mark. Men de är vidtalare. Men sen så är det ju så här att för att förbättra företagandet så är det ju bra att man har ett bra företagsklimat, och det har vi. Vi var ju till och med uppbjudna på en sån här specialinbjudan till de toppkommunerna i Sverige med bäst företagsklimat, för att fortsätta utveckla det här. Och vi har nu då vårt utvecklingsbolag tillsammans med kommunen och näringslivet. Och de kommer ju jobba framförallt inom tre kluster. Och det är produktutveckling tillsammans med att nu Kongsberg lägger sitt teknikcenter här i Mullsjö. Det kommer jobba med handel och det kommer jobba med besöksnäringen. Och handel är ju viktigt att kunna utveckla handeln, för jag tror att vi kan få betydligt bättre handel här om man börjar samverka inom handelsföretagen.
Och Mikael Johansson, vänstern, har
ja, vinkat. Att det skulle vara krångligt att starta ett företag, det måste ju vara någon form av myt. Eller också hade jag fruktansvärt tur den gången jag startade ihop med min svåger. För jag blev så otroligt överraskad att det var så kolossalt enkelt att starta ett företag. Däremot så vart vi, om man säger det, har den stora förmånen att i det läget var att prata med Anders Andersson. Nu som drev ett... En hjälp ute vid rondellen där ute då, där man fick gå igenom sin affärsplan och kolla de bitarna som han hade, hållbar affärsidé. Och de bitarna, där är den viktigaste biten överhuvudtaget. Och det är just, om man säger, detta utvecklingsbolaget som vi faktiskt ser är igång här nu då, och det blir någonting av. Nu ska vi bara försöka att filura med handen också. För det går ju också att utveckla en hel del. Och där kan man då, om man säger, företagarna i Mullsjö kan hjälpa varandra att utveckla kommunen. Och det gagnar ju hela kommunen och alla de företag som är här. För det är inte frågan om att hjälpa att starta upp massa konkurrerande verksamhet, utan kompletterande verksamhet. Och självklart en markreserv. Det måste vi ha där. Och vi håller ju på att ta fram en plan nu, som sagt. Och det. Så vi ser fram emot att det händer saker framåt. Men just att starta ett bolag, det går att köpa ett färdigt och starta imorgon.
Jens?
Nej, men sen så kan man ju kanske också se till att underlätta mer för företag genom att till exempel att kommunen, som är en väldigt stor aktör, kan ju gynna de lokala företagen mer, kanske i form av upphandlingar och så vidare. Det finns ju väldigt många småföretag som kanske skulle vilja ge sig in på den marknaden, i kommunens marknad så att säga.
Men du, är det inte så att man lätt kommer ut på hal is när det handlar om upphandlingsfrågorna?
Jo, det är det. Det är lätt. Men det är inte min starka sida med upphandlingsfrågor. Men däremot vet jag att det önskemålet finns från flera småföretag att man vill vara med i de kommunala upphandlingarna på ett annat vis.
Lars?
Som Gunn viskade här, att bredbandsutveckling eller utbyggnad även ut på landsbygden är ju en sak som gynnar företagandet utöver hela kommunen. Och nu vet jag att kommunen har tecknat ett avtal och det är bara att få igång rullningen på utbyggnaden.
Ja, när får jag bredband hem till mig ute i Bjurbäck? Till vem?
Vi har ju tecknat ett avtal med en entreprenör här nu och de har sagt under 14 så blir det ingen grävning, men däremot så har man då börjat ta in intresseanmälningarna så att man sen efter det då kan...
Det har jag inte sett någon nu.
Nej, jag har inte sett det heller. Jag väntar också. Och jag såg det sista mejlet så gick iväg och det stora Henrik, vi börjar gräva nu till entreprenören, så att förhoppningsvis så kommer de här ut relativt omgående.
Linda, Socialdemokraterna.
Tillbaka till företagen där och kommunen som aktör i det hela. Jag tycker att ofta man har underlättat i det här med upphandlingar, att vi ofta har gått med i Jönköping och kan ha en upphandling tillsammans med Jönköping och Habo och så vidare. Och då känner man att om vi kan få med våra lokala företag att de också går in och lägger anbud i de här upphandlingarna, så har ju de också möjlighet att kunna leverera ut till större delar än bara Mullsjö utan även till Habo och Jönköping. Att man försöker få med de små mindre företagen i kommunen och gynna dem med en upphandling som de kan vara med i även ut mot de större städerna.
Kan de här små prata det här upphandlingsspråket som proffsupphandlarna pratar?
Absolut att de kan. Och de är väldigt angelägna om att få vara med.
Henrik Jansson.
Jag har ju haft en affärskurs nu då som går upp i det här utvecklingsbolaget och den har som uppgift att titta på vilka utbildningar våra företag kanske skulle behöva ha för att faktiskt förstå och kunna lägga ett anbud. För det är ju som du säger att snickaren kanske inte är så van att lämna in det här och då kan vi underlätta och ge dem ändå utbildningen på hur man kommer in. Men jag begärde egentligen ordet för att vi håller på att titta nu på en gemensam varudistribution tillsammans med Habo och Jönköping, vilket skulle underlätta och framförallt inom matområdet då. För som det har varit idag så har de producenterna som levererar, de har kunnat leverera till samtliga kök i Mullsjö, Habo och Jönköping. Vilket du inte kan göra om du är lantbrukare, för du har inte de resurserna. Men med en gemensam varudistribution så blir det ju att producenten levererar till en adress och därifrån så levererar vi ut det till köken eller till skolan eller vad det nu må vara. Så det kommer ju underlätta för de mindre producenterna att också kunna vara med och leverera in till de större upphandlingarna.
Så var det Jens. Du hoppar. Vi sätter streck där då angående jobben. Ingen enkel fråga har vi konstaterat och det är lätt att hålla med om det. Då ska vi se vad vi tar nu då. Då tar vi skola och skolresultat. Jag vänder mig till Lars KD. Vad händer egentligen i skolan? Resultaten sjunker och folk går i väggen och allt vad det nu är. Vad är det på gång?
Ja, om man hade ett enkelt svar så vore det jätteskönt. Nu är det ju inte bara lokalt här utan nationellt problem. Vi har ju klarat oss relativt bra och senare undersökningar var ju att vi klev uppåt på listan. Men det har varit ganska mycket reformer på senare år. Det är mycket dokumentation som ska göras av lärare och det är mycket som ska göras och visst påverkar det arbetssituationen och kanske i viss mån då resultaten med alla omställningar som ska göras. Men jag har inget enkelt svar på det här. mer än att jag hävdar att rätt resurser på rätt plats betyder väldigt mycket. Det är inte samma som alltid som mer resurser, men rätt resurser.
Kommunen har ju makt över lärarlönerna. Är det kommunens ansvar att, så att säga, statusen i läraryrket har holkats ur? Är det så?
Ja, vi är medskyldiga till det, och nu har vi en ambition att lägga på ytterligare här för att komma upp en bit. Sedan det här systemet med förstelärare är ju en bit att öka statusen, och nyligen så är det tre lärare som har blivit utsedda till förstelärare som då har en högre nivå på lönerna.
Mikael?
Ja, jag kanske kastar in en brandfakla eller någonting. Jag tror Henrik kan kanske eventuellt replikera här. Det är ju så att staten styr ju skolan stenhårt via Skolverket. Det finns inte mycket vi kan göra, om man säger, i detta fall, för det är nog den mest uppstyrda verksamheten som finns i landet. Utan de som bryter mot lagar, för det är rätt hårt styrt där de placeras. Kommunen står däremot med det ekonomiska ansvaret utifrån vad staten bestämmer. Och det sker olika i olika kommuner, vad man har för ekonomiska förutsättningar. Och vilka kommuner, om det är en rik eller en fattig kommun, ska inte behöva styra vad man har för kvalitet på sin skola och utbildning. Så vi ser självklart att detta måste staten ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar in i skolan. Därmed, då man säger, så ska ju det vara att grundskolan ska vara statlig. Det är min ståndpunkt i detta.
Du har en folkpartistisk uppfattning där, tydligen. Åsa har vinkat.
Och Folkpartiet vill ju förstatliga skolan, så där var ju du och jag nästan överens, mycket. Det är ju inte så där jätteofta kanske. Men vi vill ju förstatliga skolan. Det ska inte ha någon betydelse vilken kommun man bor i, vilken typ av skola man får. Sen måste jag ändå framhäva att Mullsjö kommun faktiskt har en bra skola. Jag tycker inte bara vi kan svartmåla Mullsjö kommuns skola heller, för vi har en bra skola.
Jens?
Ja, nej, men alltså, för att få en bra skola med så krävs det ju väldigt mycket dialog mellan politiker och lärare och föräldrar och så vidare. Så att vi vill ju gärna se här lokalt att man har mycket mer dialog mellan de olika enheterna, så att säga. Och skapa kanske kontaktytor och kontaktpolitiker för skolverksamheten, för att, så att man slipper massa missförstånd och så vidare. För vi har ju haft det turbulent, även om det, vi har det väldigt bra. Skolan är ju bra, men kan alltid förbättras. Och det här med förstatliga skolan tycker ju inte vi i Miljöpartiet, utan vi tycker att det har varit tillräckligt turbulenta 8 år med alliansen vid makten, så att lärarna ska få lugn och ro nu och kunna jobba i fred lite nu under de kommande 8 eller 12 åren, beroende på hur länge vi får styra.
Delar du analysen att kommunen har ett medansvar i att statusen har sjunkit på läraryrket? Det var ju så att förr var det ju klockan och skolläraren som hade hög status i socknarna. Ja. Nu vet jag inte vem det är som har hög status.
Nej, men så är det ju. Alltså, det är ju som Micke säger med, det är ju det här med lönerna. Det beror helt på vilken, alltså om det är en kommun med dålig ekonomi eller väldigt bra ekonomi. Och därför måste ju staten också gå in med mer styrmedel där ju. Och kunna skjuta till mer till lönelyft till lärare. För en liten kommun till exempel kan ju inte bära det helt själv. Det kan bli väldigt mycket utgifter och kostnader.
Henrik Jansson, Moderaterna.
Ja, jag säger Micke till 50% rätt. Staten bör ta ett större ekonomiskt ansvar. Men staten ska inte driva skolan, ta inte över skolan. Alltså vi vet den perioden när staten hade skolan, det var ju inte bättre resultat då. Utan det är att förenkla och hitta en lösning. Jag tror att det blir bättre att slägga tillbaka till staten. Men staten bör ta ett större ansvar att finansiera skolan, men det bör ligga kvar på det kommunala.
Så Göran Persson hade rätt när han gjorde det här?
Ja, för jag får hålla med honom, ja.
Linda har vinkat, ja.
Ja. Jag tycker också att man får tänka på att vi ändå under omständigheterna har en bra skola i Mullsjö kommun. Vi har haft otur med en del lokaler. Vi har försökt lösa det så smidigt som möjligt och lärarna och personalen på skolan har varit oerhört, oerhört duktiga och väldigt engagerade i att kunna vara med och lösa det här. Och de har gjort ett underbart arbete, det måste jag säga. Och jag hoppas att man i fortsättningen ska kunna fortsätta och stötta dem, att de ska kunna få vara med och kunna driva de här planerna så att de kan vara med och bestämma hur vi ska lägga upp lärandet och hur man ska göra det och kunna anpassa efter olika former, efter olika klasser. Allting behöver inte alltid se likadant ut. Det som funkar jättebra i den ena klassen behöver inte alltid funka jättebra i den andra klassen. Att lärarna kan få ett bra sätt att kunna lägga upp. Och vi vill satsa på hela skolan så att vi inte bara får en treämnesskola utan att vi ska kunna satsa på alla ämnena lika mycket, för allting är lika mycket värt och lika viktigt.
Mikael?
Jag tyckte det blir rätt tydligt om man säger att staten ska ta ett betydligt större ansvar i detta fallet då, för när det ställer sig en minister och talar om att landets skolpolitiker är amatörer, då har man ju lite en vad man har för syn på det hela om man säger det då. Och då ska ju i så fall staten då ta över. Nu är det ju de som styr idag som har sagt så här då, eller åtminstone en minister då. Hur de andra ställer sig det vet vi ju inte, för de har nog inte vågat säga något liknande. Men det kanske kommer någon form av, man får skaffa en pudel eller något kanske istället i sista änden. Men jag tror inte det.
Ja, jag fick en lapp här om publikfrågor. Visst kan vi tänka oss att plocka in någon publikfråga här emellan om det är så att det är någonting som bränner som ni vill ha förtydligat, ni som sitter här i lokalen i Pingstkyrkan just nu. Vi ska ta den i mikrofonen här strax och så får du presentera vad du heter.
Hej, jag är Eva Götbrink, är med i Miljöpartiet. Nu sträckte jag upp handen innan jag hörde att vi skulle liksom ha frågor på det ni har sagt. För jag har en fråga angående den annonsen som kom i Mullsjöbladet idag, som Alliansen står bakom. Det behandlade det som Mullsjö Framtid har sagt och gått ut, som ni bemötte då, vilket jag finner var fullt relevant. Mycket var sakligt. En sak som ni avslutade med var att ni skrev något som liknade att vi tror att Mullsjö Framtid har en annan relation till ägaren av Margarete Park än vi andra. Och jag vet inte, jag skulle vilja ha ett förtydligande av det, för det låter som en ganska grov anklagelse och jag skulle gärna vilja höra lite mer om vad det egentligen betyder.
Den frågan får vi väl bolla till Henrik Jansson, kommunstyrelsens ordförande.
Ja, alltså varför vi har sagt som har sagt det beror ju på att när vi den bild, de delar ju inte alls den bilden som vi andra gör. Och de vet saker som inte vi andra vet som har suttit med på mötena. Och då är det så att antagligen har man en annan relation till ägaren då än vad vi har. För vi kan ju bara gå efter det som har sagts på mötena, och det är där utifrån vi har tagit våran eller kommit till våra slutsats i ärendet när det gäller Margaretas park. Och så säger de att det här stämmer ju inte. Och då måste man ha en annan relation till ägaren än vad övriga partier har.
Okej, vi går vidare. Jaha, det var någon ytterligare här. Jag vandrar iväg med mikrofonen här nere i lokalen så ska vi se vem det är som vill ställa en fråga. Vad heter du och vad undrar du?
Adam Bergqvist. Jag skulle vilja ställa en fråga till Henrik Jansson angående strandskyddet. Är det en viktig fråga för er att driva så att vi får till ett reducerat strandskydd? Och kan man inte tänka sig att behålla 200 meter strandskyddet och ändå bygga attraktivt?
Det är så här att runt hela stråken så är det 200 meter. Har varit, det upphävs nu. Strandskyddet i Sverige är 100 meter. Sen finns det utökat strandskydd på 200 eller de större kuststränderna eller de större sjöarna Vättern och Vänern där upp till 300 meters strandskydd. Och vi har sagt då att vi kan tänka oss att det är 200 meter på den delen som är mot centrum. Men i övrigt har vi sagt att vi kan tänka oss att om man har 200. Jag har även i debatten sagt att det kan nog finnas sträckor även på stråken utav djurliv och sånt som behöver ha 300 meter. Så vi är inte fasta vid det. Utan egentligen det enda vi har sagt är att vi ska låta pröva. Sen är det alltid länsstyrelsen som avgör. Men vi ska pröva 75 meter när det gäller den delen som vi, Micke och de var inne på när det gäller motionen då. Som är skrivet från vänstern och S. Om att man ska pröva om det räcker med 75 meter där. Det är egentligen den enda reduceringen som vi i dagsläget diskuterar.
Mikael, vi har vinkat, ja.
Ja. Ja, det fanns ju en grupp som skulle jobba med LIS. Här nu då. Det var ju, om man säger, i strandnära områden här nu.
Vad står LIS för? LIS.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Det fick vi alla
väldigt enkelt,
ja. I rätt ordning. Och det fanns ju en grupp som skulle jobbat med denna. Nu blev den ju tyvärr entledigat av fullmäktiges ordförande som jag ser det. I någon form av affektion. Nu sticker jag ut hakan, men så ser jag det. Nu är ju kommunstyrelsen istället som äger denna frågan och har ansvaret här då. Och kommer att få jobba med detta framåt.
Ja, nu byter vi ämne och... Miljöpartiet tänkte jag vända mig till nu, och det är klart att till Miljöpartiet så tar man naturligtvis upp miljöfrågorna. Och ni har gjort en grön pamflett som innehöll en hel del. Mm. Jag kan väl tycka att det var lite pluttinuttigt en del kanske, men ändå.
Det kan man tycka.
De stora linjerna, det handlar ju om klimathot och så. Och där, visst är det väl så att det måste vi alla göra ett bidrag. Och exempelvis, vad drivs kommunens fordon med för drivmedel? Vad kan man göra där? Snart är väl tiden mogen att göra ett rejält grepp i den delen för att få bättre klimatpåverkan. Ja, vad säger du, Jens?
Nej, men helt rätt. Klimatfrågorna är ju i stort sett överordnade. Det är ju de viktigaste miljöfrågorna vi har. Och därför har vi också stridit rätt hårt för det här med vindkraften, dock inte till vilket pris som helst. Men det senaste som röstades ner, det röstade vi ju positivt för uppåt Gravsjöbygden. Där vi ville se fler vindkraftverk för att vi måste alla vara med och bidra till det här. Men när det gäller bilar och flottan så är... Så är det så att i dagsläget så drivs ju de, det är ju snåla bilar som går på bensin eller diesel. Jag är inte hundra, men de går inte på förnyelsebart. Jag är nästan helt övertygad om. Henrik, du får rätta mig i sådana fall, diesel är det. För vi har ju inte möjligheter till tankning av biogas eller el. Vi har dock gått med i ett projekt som heter Green Charge med att få upp laddstolpar. Och det tror jag ju är en framtid där med elbilar, framförallt när det är mycket körningar inom korta avstånd så att säga. Men biogasen är ju också viktig som ett komplement framöver. Och där saknar vi, och det måste vi ju komma till rätta med också med sophanteringen då. Att börja kompostera och röta så att vi kan få tillbaka gas hit. Kanske öppna en biogasmack med. För man kan inte bara förlita sig på en bränslekälla. Utan vi måste ha flera alternativa bränslen.
Men alltså, det sorteras ju inte alls i hushållen i Mullsjö idag, så vitt jag förstår.
Nej, tyvärr.
Och,
det är bedrövligt.
Har ni drivit den frågan?
Nej, vi har inte lagt in någon motion om det. Inte på det viset.
Henrik vinkar, ja.
Ja, för det första så kan jag ju då tala om, jag har för mig du och mig, Jens, på det, men Mullsjö kommun har ju köpt in två semistolpar nu som vi ska sätta upp
nere
vid torget här, så att det kommer finnas möjlighet att ladda sin elbil nere på torget.
Men det jag får efter det var kommunens egna bilar.
Ja, det är ju också att när man byter så får man ju också se till att man får ett alternativ som fungerar. Vi har tittat på det här med elbilar också. Vi har bytt över vissa verktyg inom den tekniska förvaltningen till batteridrivna eller eldrivna då istället för motordrivna. Och de kommer säkert komma här. Sen när det gäller insamling av våra avfall och sånt så pågår ju nu en samverkansdiskussion kring en rad kommuner. Habo, Mullsjö, Jönköping, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö och Värnamo. Hur man ska göra och varför inte vi har kommit ur där, det är ju att vi har haft ett långt avtal som löper ut 2017 i nuvarande. Men det, jag är helt övertygad att vi kommer komma i alla fall till minst två fraktioner på nästa upphandling och att du då tar den av matavfallet i en egen.
Någon Gun vinkar.
Man sa att Mullsjöborna sorterar inte. Jag har för mig att det är väldigt många som sorterar i Mullsjö.
Det är så, men inte sorterar. Det är alltså matavfallet då ut från övrigt.
Ja, men att det finns, det är många som gör det också, som har varmkomposter och sorterar.
Möjligt. Mm. Jens?
Jo, men det stämmer ju som Gun säger. Alltså. Det är ju, alltså privatpersoner sorterar ju mycket. Vi har ju återvinningsstationer och så vidare och även egna komposter och så. Men det finns ju ingen uppsamling så här ifrån kommunens sida eller renhållningen så som är i andra kommuner där man har fraktioner redan vid soptunnorna till exempel.
Något från publiken? Här får ni snart höra en bekant stämma.
Ja, jag tycker vi är inne på en intressant grej här eftersom jag själv då är en, ja, inte kanske miljömässigt, men jag åker gasdriven bil, så tycker jag att det här är väldigt viktigt att vi, ja, det var det jag ville ställa fråga. Först har några resonemang med kommunerna som håller på med biogas. Jönköping är ju en och Ulricehamn är en, och det skulle vara väldigt intressant för att den dagen man bara befinner sig i Mullsjö så är gasbilen inte längre ett alternativ.
Nej, då kan jag ju fråga in att jag har ju kört gasbil i sen 2000, men var tvungen att sluta då när jag gick i pension här i våras på grund av att man kan inte gärna resa 3,5 mil för att tanka. Så att nu blir det en snål bensinbil istället. Ja.
Vi tar Lars först.
Ja,
jag har haft resonemang just om gastapp här, men hittills har det ju varit att volymerna har varit för små och vi har, där har vi inte lyckats få hit någon, annars har vi försökt gjort, så Henrik kanske har ännu mer information.
Det är ju hönan och ägget situationen där, va? Och det var därför jag lyfte in det här med kommunens egna fordon. Där har ju kommunen möjlighet att styra.
Ja, nej, men alltså vi är ju lite i ett moment 22 att man, de här gastapparna vill ju ha ett visst underlag för att de ska sätta upp några. Annars så går det inte. Och vi börjar ju egentligen, Håkan får säga sitt sen, men det var ju egentligen Håkan tog initiativet till den första diskussionen med det här med mellan Mullsjö och Jönköping. Och sen har det blivit något betydligt större. Och där var ju tanken att kan vi på något sätt byta våra, för vi kan inte själva sätta igång en sån anläggning för det är inte ekonomiskt försvarbart. Men kan vi då lämna och få tillbaka någonting istället, så skulle det ju vara någonting som vore positivt. Och vi jobbar som sagt med att jag har varit på Elon, men de är inte heller direkt intresserade av att etablera någonting. Utan då är det i sådana fall någon aktör som har större muskler och inflytande kanske över fordonsgas som man måste jobba med för att kunna förverkliga detta.
Okej. Något ytterligare? Inte så. Då går vi.
Framöver. Eftersom ett av våra större företag är de som ligger väldigt långt fram i komponenter till elbilar.
Och där skulle man väl kunna tänka sig att typ hemtjänstens fordon, de går ganska korta sträckor i genomsnitt, tror jag. Men jag vet inte, men jag kan gissa att det är så. Där borde eldrift då vara klockrent. Linda, vinka.
Ja, det kan jag bekräfta. Att hemtjänstens bilar går väldigt korta sträckor. Och man skulle ha stor vinst i att kunna ha elbilar
i flera fall, absolut. Och nu finns ju ändå ett arbete när vi gick med i Green Charge, att vi vill satsa lite på el och det är beställt stolpar. Så jag hoppas verkligen att man kan utveckla detta, och vi vill verkligen jobba för att hemtjänsten ska kunna få tillgång till elbilar i framtiden och kunna arbeta på det sättet.
Mikael?
Ja, det är ju den lilla kommunens dilemma. Det krävs en viss volym för att det ska satsas. Men elbilar, det finns det ju inte den begränsningen egentligen. För hade vi inte haft el här så hade inte lyssnarna kunnat höra oss nu till exempel. Där elen finns ju redan framme. Så att där går det ju satsa. Och vi får de två första, om man säger, offentliga stolparna. Den biten där. Och sen så beror det på hur mycket man kör och hur ofta man behöver ladda och sådana saker. Det är vad som krävs, om man säger, för den privata. När man installerar sådana saker hemma hos sig själv. Det är inte frågan om att man behöver ha den här snabbladdaren. Det finns ju vissa som kör på det viset då, men de kan nog inte ha en elbil, för de har nog så bråttom åt alla håll och kanter, så de måste nog kunna köra väldigt långt och fort.
Jens, Miljöpartiet.
Ja, och det mest optimala för framtiden, det hade ju varit om vi kunde ha de här elbilarna, att de gick på vindkraftsel eller solcellsel. I Kristianstad kommun så har man ju alltså solcellsel, alltså där man tankar bilarna från solceller. Ypperligt. Det hade gått jättebra här med. Så det kanske är nästa steg för oss att fundera på.
Köper kommunen miljömärkt certifierad el? Alla ser ut som frågetecken.
På potta. Vi har ju haft kraft och natur, och de skala vår leverera miljömärkt el.
Kraft och kultur heter, ja, de. Ja. De har väl avsomnat, tror jag.
Ja. De ser det. Vi är ju inte inne i de detaljerna.
Nej,
egentligen.
Nej, okay. Nej, men alltså, principiellt i det här att miljömärka elen, det är ju en viktig fråga som bör ligga på den politiska nivån, kan jag tycka. Mikael?
Ja, sen är det ju så att tekniska här nu i kommunen här har ju sagt då att man vill satsa på och sätta upp. Man har sökt och kollat på och sätta upp paneler på uppe på Gunnars på skolans tak. Där man har möjlighet att kunna producera el på den biten där, och även då får vi ju el till våran egen verksamhet. Och sen på sikt, vi har väldigt mycket takytor på våra egna fastigheter i kommunen. Så att där ligger den framtid. Och självklart kan vi placera på ett bra ställe där vi kan ha våra egna bilar parkerade strax intill. Så kan vi säkert ladda över dem, precis som Jens var inne på här då. Och då är det ju en investeringskostnad, men själva elen i sig, om det inte hittas på några konstiga skatter eller något på egenproducerat el. Men det vore ju egendomligt om man skulle sträva så kraftigt bakåt.
Är det någon av er som har funderat på att använda fjärrvärmenätet som bas för en kraftvärmeanläggning? Tystnaden bredde ut sig. Kompakt. Nätet är litet i och för sig, det är helt klart. Men med den tekniska utvecklingen så är vi nog snart där att det går. Lars, vinka.
Nej, det har väl inte varit uppe till resonemang, men det är väl som du säger, med teknisk utveckling så kan det ju bli en möjlighet. Men vi är ju en relativt liten, har litet nät.
Då ska vi gå vidare, och en viktig del i kommunen, det är ju vård, omsorg och barn. Där kommunen har en hel del av sin kärnverksamhet. Jag frågar nu Linda, Socialdemokraterna. Är Mullsjö bra på det här med vård, omsorg? Och var kan man bli bättre?
Ja, vi är bra på vård och omsorg, men ingenting är så bra så det inte kan göras bättre. Det finns alltid möjligheter att kunna utveckla. Vi har ju nyligen tagit över hemsjukvården i kommunen. Och det var lite turbulent i början, men det tar sig. Det blir bättre om man hittar nya sätt att arbeta och man för det framåt. Man behöver ju satsa och se till att man har bra personal, välutbildad personal som vill jobba och brinner för att arbeta med vården, både äldre och yngre i all vård vi har. Så att nej, det vi måste ju ha bra boenden. Kunna satsa så att det finns bra boenden att kunna tillhandahålla för de som behöver. Men också att man kan få riktigt god vård i hemmet. För det är jätteviktigt. För väldigt många vill också ha möjligheten att kunna bo kvar hemma.
Var står ni i den här frågan, Margareta Spark och nybyggnation?
Ja, vi äger ju inte frågan idag på det sättet eftersom det inte är färdigförhandlat ännu angående parken och en eventuellt fortsatt hyra. Vi hoppas ju att det ska kunna lösa sig, men om möjligheten inte finns så tycker vi absolut att en nybyggnation är det bästa alternativet, för det är ju det enda alternativet som vi har. Vi måste bygga, och då kan vi också bygga ett mer anpassat med bättre lokaler och kunna få det riktigt, riktigt bra för de äldre.
Men du, även om det förhandlas så kan ni väl inte säga att ni inte äger frågan i politiken?
Jo, vi äger...
Någonstans måste det finnas någon typ av direktiv till de som förhandlar. Det kan ju inte leva sitt eget liv där.
Nej, absolut. Men det är ju en viss tid som det finns kvar att förhandla på, och sen måste man sätta igång med bygget, för annars så hinner man inte i tid. Utan inom en snar framtid så behöver man ju ha svar ifrån Klar hur de vill göra, vad de har för priser, och så att man kan jämföra med en nybyggnation för att se vad som är bäst för kommunen.
Okej. Mikael Johansson har vinkat.
Ja, apropå vård så tror jag vi allihopa här lider med Linda och hennes hals, så hon får la vårda sig efter detta. Det här med vården och sådana bitar, och vi ska ta hand om detta då, det är på det här med Margaretes park kontra eventuellt nybygge och sådana saker. Det får ju ställas mot varandra, vad blir rimliga kostnader beroende på vad hyresnivån blir efter ett renoverande av Margaretes park, där man har anpassat det efter de förutsättningarna som är idag för att driva verksamheten. Och utifrån det så måste vi sen ta ett ställningstagande på detta då. Och det börjar bli väldigt ont om tid. För man projekterar ju samtidigt vid sidan om ett eventuellt nybyggande för att kunna dra igång om det behövs. Sen har vi det här med, vi har pratat om uppe vid bakom Björkgården eller vid Bullerbyn, vilken ordning det nu blir och hur snart vi ska ha igång det. Så är det ju ett trygghetsboende. Ett trygghetsboende gör ju att man faktiskt har möjlighet att kunna bo kvar ihop som par. Även om den ena kräver mera tyngd i vård och liknande. Och där man har möjlighet att få en lägenhet som är anpassad på detta viset. Där man har möjlighet då. Och där också underlätta för själva verksamheten. Där man kanske har flera stycken klienter, patienter eller vad man nu kallar det då, i närheten, där man kan få riktigt bra service och vård i sitt hem. För de flesta strävar ju efter att kunna klara sig själva så länge som möjligt.
Jag plågar Linda lite till. Ligger vi rätt vad gäller typ förskola och dagis och sådana saker? Vad gör kommunen för familjerna? Det är ju rätt viktigt. Det är en viktig fråga.
Ja, vi ser ju att det kommer att bli ett ökat behov av förskoleplatser, och man planerar ju nu en nybyggnation på den ur- och skurtomten som finns, och då vill man ju också utöka med ytterligare avdelningar, och sen behöver vi ju även bygga nytt för Bullerbyn, för där ska det ju inte vara kvar heller. De lokalerna ska ju inte, vi har inte ha mer än ett antal år till, och då ser vi också att man eventuellt skulle kunna utöka och få fler avdelningar, så att man har, i dagsläget så ligger vi bra, men vi känner att vi behöver ha lite mer luft i systemet, och då är det bra att kunna utveckla och bygga ut, för att det främjar ju också för en inflyttning att man känner att man kan få en plats på en förskola, att vi har en bra förskola med ett brett utbud av flera olika inriktningar som är oerhört viktigt, och därför känner vi också att det är viktigt att ha kvar den här friluftsinriktningen som ur och skur har haft, och förhoppningsvis i framtiden även kunna fortsätta ha en ur och skur när de har fått sina nya lokaler.
Henrik, Moderaterna.
Ja,
det var lite det här med Margareta Spark och kontra det med förhyrning eller att bygga nytt. Och det var ju så att vi hade hoppats att nu var en fastighetsägare och Klars byggnad innan valet här hade levererat sin prislapp. För kommunens projektering är klar eftersom det var så det var sagt. Så vi får avvakta september månad ut här nu och se vad han kommer med. Men bara för att alla pratar om att vi ska bygga nytt och vad det kostar, så vill jag ändå tala om att nuvarande hyra på Margaretas park genererar en investering på 110 miljoner direkt. Så det mesta är redan betalt om vi skulle bygga nytt. Det är rätt viktigt att folk ändå får reda på. För de säger, ska ni bygga nytt när ni har parken? Men den hyra vi betalar idag på Margaretas park genererar alltså en nyproduktion på 100-110 miljoner.
Åsa var det, ja.
Inte riktigt med på din snabba växling här till barnen, så jag var fortfarande kvar på vården jag också,
ja,
faktiskt.
Men okay.
Jag tror att vi alla partier är mycket väl samstämmiga i att vi vill ha en bra åldringsvård. Men jag tycker att vi har en grupp patienter som vi också har glömt lite. Och det är när våra psykiatriska öppenvårdsmottagningar försvann, så var det en stor patientgrupp som helt plötsligt fick sitta och åka in till Jönköping. Och vi kanske inte riktigt har möjlighet att påverka, men det är en fråga som jag faktiskt brinner för och som jag tycker är en stor patientgrupp som helt plötsligt fick det avsevärt mycket sämre. Så jag vill bara lyfta fram dem lite kort här också.
Jens?
Instämma från Miljöpartiets sida med Åsa då, att det är ett väldigt bra idé, för att det är jättejobbigt för folk med psykiska hinder som åker in till stan och så. Så att det bör man titta på igen.
Gun, Centerpartiet.
Jag tror att alla instämmer på att de fick det betydligt sämre när den öppenvårdsavdelningen försvann.
Och Lars?
Nej, jag har ingen annan uppfattning just om det Åsa lyft fram. Men det jag tänkte på förut, Henrik var inne på det också, att förhyrning av befintliga lokaler får ju inte, på Margarets park får ju inte bli dyrare än vad en nybyggnation skulle vara. Sedan kom du in på förskoleområdet också, och vi är ju för byggnation av två nya förskolor. För ska vi tro på det vi pratade om, att vi ska bli fler i kommunen, då måste vi vara i framkant så att vi har de resurserna. Och sedan den aspekten, istället för att bygga en jättestor förskola, så anser jag det bättre med två lite mindre.
Ja, det var så här att min plan vad gäller ämnena sprack då när ett parti här uteblev, så därför så blev det lite blandning här, va?
Jag får...
Nu ska vi se vem som är på tur. Det var Mikael igen.
Ja, och nej, jag håller med det här som Lars sa här nu då, att just det här med en avdelning eller en förskola uppe vid den tomten som vi faktiskt äger och är planlagd för detta då, där Ur och Skur var. Och att det då sen, att det ska finnas med inriktning. Det är ju då att då får vi ju en valfrihet inom den kommunala verksamheten, vilka vissa inte tror att man kan ha då. Nu har man ju sagt emot sig själv, så det går ju faktiskt. Det är ju fantastiskt. Och sen då så har vi också den här att borta vid infarten mot gruvor, är det anslutning där någonstans en lämplig plats också? För vi har ju våra väldigt stora arbetsgivare finns ju borta i det området där det kan serva med ett dagis på det stället. Och likadant, om vi nu får till det här fina stället nu, den här sjöstaden som jag vill göra ut över stråken istället då, så kanske det på sikt även behövs en avdelning eller några avdelningar där ute. Vi ska ju tänka framåt, vi ska ju ha hit många fler och vi ska bli fler som hjälps åt att finansiera våra verksamheter i kommunen. Sen har vi ju en verksamhet som har kommit lite i skymundan, och det är ju det här med fritidsbarnen. Perioden emellan skolan tills dess att föräldrarna har möjlighet att hämta sina barn. Den tid, de avdelningarna, detta, de har varit lite bortglömt där. Det tas tag där nu där det öppnas en ny avdelning och sådana bitar där. Men den är otroligt viktig just då inte enbart prata, och det gäller ju även all barnomsorg, att man inte bara pratar hur många vuxna finns det per barn eller tvärs emot. Så är det ju väldigt viktigt, vad har de för yta att vara på? Ett barn måste ha möjlighet att kunna gå åt sidan och få vara lite för sig själv emellanåt. Så vi måste också prata lokaler, ytor, hur många barn vi har in på varje yta. Det är väldigt, väldigt viktigt också, så vi inte glömmer bort det.
Ja, vi blandar barn och äldre. Är det någon ytterligare som vill tillföra något i den frågan? Henrik vinkar.
Ja, nej, vi delar ju uppfattningen om att vi måste titta på förskolorna. Precis som Lars säger här, så har ju våra representanter sagt att vi ska ha två stycken och att det ska vara en varlig bebyggelse på Gamla Ur och Skur, så att vi inte liksom slår sönder den. Vi måste ändå tänka oss för där, va? Så att även om ytan är väldigt stor så är den ju lite unik, så att men vi får se när de håller på med projekteringen där nu, för den är ju projekteringen igång för en ny förskola på där Ur och Skur har varit. Sen vill jag bara betona att det finns ju vissa som frågar varför vi inte kan fortsätta med Ur och Skur, och det är ju så länge Friluftsfrämjandet ändå har, enligt vad jag vet, ett krav på att förskollärarna också ska vara medlemmar i Friluftsfrämjandet, så kan inte vi som kommun ställa det här kravet. Att, för vi kan inte kräva att vår personal ska vara medlemmar någonstans, utan det är därför vi får säga att vi vill ha minst två avdelningar med friluftsinriktning. Det kanske går att lösa på annat sätt som inte jag vet, men det är ju därför vi säger att medlemstillhörigheten är ingenting som arbetsgivaren kan ha synpunkter på.
Vi ska ta en publikfråga här innan Mikael får fortsätta. Då ska vi se. Du får tala om vad du heter och vem du vill ställa frågan till.
Ja, det är Lars Samuelsson här. Jag vill ställa till alla partier egentligen. Och det är frågan om vårdnadsbidrag. Det här är ihop med barnomsorg och det här. Och du kanske ska lyfta det sen, det vet jag inte. Men annars vill jag ha svar på hur ni ser på den frågan att införa vårdnadsbidrag i Norge.
Nu gör vi så att vi tar det här ifrån vänster till höger. Kort. Hur ser ni på vårdnadsbidrag till föräldrar i Morsjö?
Naturligtvis är det en kostnadsfråga och det kan vara svårt för den lilla kommunen att klara av det. Men vi får väl ta upp det för diskussion och se precis vart det hamnar och se om det är någonting för oss att föra in.
Det var Åsa Dahlqvist. Linda Danielsson.
Vi ställer oss inte helt positiva till vårdnadsbidraget, utan man får utreda och se vad det finns för möjligheter. Men det är ju som sagt en liten kommun, men vi anser att en bra förskola, så ska man kunna lösa problem.
Gunn Nilsson, Centerpartiet.
Jag instämmer med föregående talare att det är en liten kommun och det är, vi är inte helt positiva, men inte helt negativa heller, utan det är en ekonomisk fråga.
Lars Eriksson.
Ja, vi är helt klart positiva till det ur valfrihetssynpunkt. Sedan är jag realist och inser att det är en kostnad för att komma igång med det, men det är egentligen en initialkostnad för att man kan ju utgå ifrån de föräldrar som inte har sina barn i den kommunala omsorgen nu kommer att nyttja vårdnadsbidraget, och då blir det ju en utökad kostnad initialt. Sedan på längre sikt så blir det minskat tryck på barnomsorgen och då jämnar det ut sig, men initialt blir det en kostnad.
Moderaterna, Henrik Jansson.
Ja, det är så att vi ställer oss bakom ett vårdnadsbidrag givetvis, eftersom vi gillar valfriheten, även om det inte är någon högprioriterad fråga just för oss. Utan vi skulle hellre vilja då utveckla barnomsorgspengen, att pengen följer med barnen, så att föräldrarna själva tack vare barnomsorgspengen skulle kunna sköta sin omvårdnad. Kanske via mor- eller farföräldrar eller någon annan variant, men att familjen ska ha större makt. Det gillar vi, valfrihet.
Vänsterpartiet, Mikael Johansson.
Ja, jag ser framförallt emot KD då, som driver denna frågan en gång till. Det var ju faktiskt de som röstade bort det senast av ekonomiska skäl i budgetberedningen när de var upp där. Så jag ser fram emot vad de kommer att ha för konstruktion på den, så att det inte bara blir en liten extra peng till de som ändå har råd att vara hemma, utan att det faktiskt då i så fall blir ett finansierat, välfungerande system som ger möjlighet till de som behöver vara hemma att kunna vara hemma på de pengarna. Så det inte bara blir grädde på moset.
Och slutligen då Miljöpartiet.
Ja, Jens Mattsson. Vi är tveksamma till det här och i nuläget så har vi inga planer på att ställa oss bakom vårdnadsbidrag. Däremot så har ju Miljöpartiet en annan linje och det är ju friår som man skulle kunna se som ett mycket bättre komplement för det här om man nu vill stanna hemma med barn.
Jaha, jag trodde du menade att man skulle vara fri från barnen.
Ja, det kanske man också kan vara då. Det beror på hur gamla barnen är.
Okej, det var väl lite typiska politikersvar, min analys. Lars?
Replikera Micke här att han tar upp det här ganska många gånger och det var under förra mandatperioden han hänvisade till och det var i ett läge när budgetprognosen visade på ett underskott på 8 miljoner och då hade vi ett ansvar för kommunen att det var inte läge att skjuta till några nya pengar. Nu är det lite andra förutsättningar men vi återkommer.
Vi tar en publikfråga här.
Det är inte en fråga utan, eller hur Lars? Vi har ju beslutat i barn- och utbildningsnämnden att vi ska ha både nuvarande Björksäter och den kommande som vi med utomhuspedagogik, friluftsliv och utomhuspedagogik. Det är två olika saker och delvis går in i barn. Men det är viktigt att betona att det handlar om utomhuspedagogik och det är beslutat.
Om jag får flika in, det är helt riktigt. Det är en enig nämnd som har beslutat i samband med när dåvarande Urotskur-eleverna och IG-Kotten-eleverna flyttade till Björksäter så var det ett enigt beslut att friluftsliv och utomhuspedagogik ska gälla där. Sedan kan man väl tolka då beslutet då när det är nybyggnationer men i allt resonemang har ju varit den inriktningen så att det är ingen tvekan.
Ja, vi går vidare till mitt sista ämne. Och har ni hållit ordning på detta så vet ni att då är det Mikael Johansson, Vänsterpartiet, kvar att vara så här, första bollplank här. Och min fråga är enkel men kanske svår också. Vad bör och kan Mullsjö kommun göra för flyktingarna som ju väller över gränserna i nuläget?
Ja, jag har inte sett några flyktingar som väller in precis här nu och det är ju någon skrämselpropaganda som används. Vi är ett otroligt rikt och välfungerande land i världen. Vi är ett land som tar emot väldigt få flyktingar i förhållande till vad vi klarar av jämfört med närområdena där det är rena, där väller de över gränserna och där är kalabalik. Det vi gör här ifrån våran kommun, vi har ju ett avtal med Migrationsverket att ta emot en viss mängd, fungerar fantastiskt bra här i Mullsjö. Vi har, till skillnad mot vad vissa säger, vi går så mycket back på kommunerna, hur mycket kostar detta och sådana saker. Nu är detta visserligen skattemedel också, men det är statliga pengar. Där har faktiskt staten tagit ett ansvar och hjälper kommunerna att faktiskt ha en bra verksamhet. Vi har inte gått back på detta i våran kommun överhuvudtaget. Det jag ser, så en sak som florerar nu lite grann här, det här med Facebook som är helt fantastiskt och i och med att det är skrivet där så måste det ju vara sant. Det är det att det har initierat en mångkulturs satsning där man ska ha ett evenemang där man ska kunna träffas och lära av varandra. Både vad gäller kultur, mat och liknande. Och blandar man in mat där, då vore det ju helt fantastiskt för det är ju de flesta människor intresserade av. Så att även om du är emot flyktingar och liknande så är ju din huvudrätt är ju oftast kebab och pizza och sådana saker. Det vi äter hos dem som faktiskt har kommit hit ofta på grund av att de varit tvungna att fly. Som jobbar och gör ett fantastiskt arbete i vårt samhälle. Utan invandringen så hade Sverige varit otroligt fattigt kulturmässigt. Och ska vi gå tillbaka till de tiderna som vissa hävdar så fanns det ju fortfarande istid kvar på den tiden. När våran kultur skapades på något konstigt sätt med hjälp av invandring.
Jag tycker du glömde falafel.
Jag får ju faktiskt vara lite ärlig då och erkänna att jag själv är en sån där köttoman då som äter mest kött och såna bitar där. Så att, därför är jag lite dålig på den biten. Men Det kommer att bli ett fantastiskt evenemang om vi drar ihop detta. Och i stort sett alla partier enigt har svarat på och tycker att det här är intressant. Och det kan jag tycka var skojigt.
Jens har vinkat.
Ja, nej men Micke han säger ju det mesta här. Och det är alltså, man får ju inte glömma det här alltså att det är 52 miljoner människor på flykt världen över. Flyktingströmmarna har aldrig varit så stora som idag. Och alltså de enorma tragedierna i Syrien och Irak och flera av de afrikanska länderna. Det går ju inte att blunda för att vi måste hjälpa till ännu mer här. Det drunknar hundratals människor varje månad bara på en flykt över Medelhavet för att ta sig till ett bättre liv. Det är ju ingenting som människor gör för att, åh det är kul, vi har inget att göra. Vi sticker över med en båt, en fullpackad båt till Europa idag. Utan det är ju för att nöden är så stor. Så vi har ju en moralisk skyldighet att hjälpa så mycket vi kan.
Lars?
Till så mycket vi kan.
Henrik?
Ja, vi kom lite långt ifrån vad Mullsjö kan göra egentligen, men jag delar ju den uppfattning som många har sagt här. Bekymret som vi kanske kan se i Mullsjö, det är ju att vissa vi ställer tomma lägenheter ibland för att erbjuda platserna och vi får dem inte besatta bara för att Mullsjö kanske är litet och jag tror att vi hade gjort samma sak om vi hade tvingats på flykt. Att du kommer till ett land och du vet att det finns områden där du har landsmän, du söker dig dit. Det är ju därför Södertälje kanske har fått så pass mycket som har gjort bara för att de har landsmän som kommer dit. Och där sitter vi nu med länsstyrelsen och säger att ska vi kunna vara med här så måste de se till att när vi ställer tomma platser så måste de också se till att det fyller upp. För vi måste kunna motivera varför vi tar det ansvaret och det behöver vi göra. Sen om vi då går ut lite som andra har gjort till att se ut i Sverige då, så kan man ju säga så att vi är ett litet exportberoende land. Och när vi tittar på, i facit med, tack vare att vi har varit ett öppet land och tagit emot så har det också hjälpt vår export. Så mycket av vårt välstånd bygger faktiskt på att vi har haft den humana inställning vi har haft och som vi bör ha i fortsättningen också.
Åsa?
Jag tycker att vi har ett fantastiskt flyktingmottagande för våra ensamkommande flyktingbarn och det har varit mycket välfungerande. Vi har en väldigt stark person som driver boendet där borta också. Så jag tycker att vi ska se jättepositivt på det istället för att ta emot all skrämselpropaganda som kommer framförallt i den här Facebookgruppen som har gjort mig väldigt beklämd. Mångkulturell, att man är så skrämd för den här mångkulturella verksamheten. Så att det är jätteskönt att alla vi här framme är eniga i de här frågorna.
Ja, Mikael?
Det är lite grann att det här att man söker sig till ett bättre liv. Ofta är det ju faktiskt så att man söker sig någonstans där man faktiskt ska kunna få behålla sitt liv. Alternativet att inte fly är att bli av med sitt liv. Det är att betänkas.
Gun, Centerpartiet?
Den där tråkiga människan som inte går med på Facebook-snacket. Jag föredrar att prata så här istället. Men jag självklart är jag med det här, eller är vi och jag med på det här mångkulturella. Det är ingen tvekan.
I min fråga låg, ska kommunen göra mer än vad man gör? Henrik, säger du?
Den uppfattning som jag känner när vi har diskuterat detta som vi har gjort rätt. Brett i Mullsjö, det är att under förutsättning att vi får våra platser fyllda så är vi också beredda att diskutera ett större mottagande. Men så länge inte vi får det så har jag sagt blankt nej till, och det är mest en markering mot staten. Att de säger att de har bekymmer med att inte få platser, men jag säger vi kan skriva på 10 000 om det ändå bara kommer två. De måste se till att de får ut dem och då ska vi också göra ett seriöst höjning av vårt mottagande när vi ser att vi faktiskt gör. För jag har sagt jag är inte beredd bara för att de ska kunna gå hem och säga att de har fixat fram platserna och sen står de tomma. Det köper inte jag, utan nu är det dags att de också börjar leverera lite. Jag brukar lite elakt säga att Migrationsverket håller på haverera under tyngden av sitt egna misslyckande.
Jag tänkte precis säga under tyngden av Bert Karlsson.
Nej, det, men alltså det öppnar ju upp. Tack vare att inte vi inte får ut. Vi har 11 000 som inte är kommunplacerade. Vi har haft vårat avtal på 25, vilket kan tycka sig lite. Men vi har haft det sedan 90-talet. Och vi har kanske under de här åren tagit emot ett års omgång, för vi har inte fått mer. Och det är klart att då blir det ju snett, och det måste de ju se till att man hjälper till och coachar ut dem så att de blir kommunplacerade. Och då kanske vi också har haft ett större avtal än vad vi har idag, om vi hade sett att det hade fungerat. Så att vi har ett stort ansvar även från Migrationsverkets sida att verkligen se till att få ut dem. För det är ju inte rätt att man kan ta pengar här, för det, hade kommunen fått de pengarna så kanske vi hade haft möjlighet att bygga ännu mer bostäder för att ta emot ute i kommunerna.
Linda har vinkat.
Ja, jag instämmer ju precis i det som Henrik sa. Vi har ju möjligheter att kunna ta emot betydligt fler än de som kommer idag. Och det är tråkigt att det är så många som väljer att inte komma hit. Och man önskar att man tänker till på Migrationsverket och ser till att folk faktiskt kommer ut i de lägenheterna som finns. Och vi har haft, som har nämnts tidigare, ett oerhört bra arbete med de ensamma kommande flyktingbarnen. Och jag har inte kunnat se i samhället eller känna det som framkommer på Facebook i de diskussionerna som sker. Jag har inte alls känt att det har funnits någon främlingsfientlighet i kommunen innan på det sättet. Och jag hoppas att det inte gör det i framtiden heller, utan att det kommer att bli som det har varit, och att det kommer att vi kan satsa på den här mångkulturella förslaget som nu har kommit, att den här dagen, att man kan ta glädje och lärdom av varann, och jag tycker ser väldigt positivt på detta.
Vi ska ta en publikfråga innan vi strax ska börja runda av här. Jag vandrar neråt och lämnar över micken till
Christer Rube heter jag. När vi nu diskuterar den här mångkulturella frågan så känns det ju som att det är ju en av de politiska frågeställningar som man med all förlov sagt måste naturligtvis markera oerhört starkt i gentemot svarta krafter som verkar i vårt samhälle idag. Min fråga till panelen är ni mogna att göra ett gemensamt politiskt handslag för att motverka svartkrafterna på det här området?
Då kör vi en sån här runda igen. Nu går vi från väster till öster nu den här gången. Som Miljöpartiet får börja en gång.
Ja.
Du svarar ja kort.
Ja, det går inte att svara annan än ja på en sådan fråga, så den var ju lite retorisk, hoppas jag.
Henrik. Lars.
Ja, definitivt.
Gun.
Ja.
Linda.
Absolut. Självklart.
Ja. Det var en ledande fråga uppenbarligen. Jag har nått botten på min agenda, om man säger så. Jag har en sak kvar att drifta med dem. Är det någon ytterligare publikfråga som bränner? Två stycken, sen sätter vi streck. Då tar vi min förnamne här först.
Ja, jag är ju som ni vet väldigt stolt Mörsjöbo, och jag vill så förbli, och jag vill också att den här kommunen ska utvecklas. Just nu står vi i begrepp om kanske en av de mest viktigaste delarna i den här kommunens nutidshistoria, och det är ombyggnad utav väg 2647. En fråga som har drivits med en fas ifrån samtliga partier i princip under ett antal år. Då vill jag vända mig till Jens. Ni har sagt på riksplan att de väginvesteringar som inte är påbörjade, de tänker ni i en förhandling försöka få bort. Jag hoppas att detta inte gäller Miljöpartiet i Mörsjö. Jag hoppas inte det gäller Miljöpartiet i Jönköpings läns nya region. Men jag vill ändå lyfta den frågan, för detta är en oerhört viktig fråga för den här kommunens överlevnad. Det är kommunikationerna till Jönköping.
Och då svarar jag på en gång, för att den här frågan börjar bli rätt så tröttsam faktiskt. Där man påstår att Miljöpartiet inte vill bygga någon väg eller satsa någonting mer. Vi har varit väldigt tydliga med det här. att vi kommer att fortsätta satsa på trafiksäkra vägar. Däremot ifrågasätter vi nya motorvägsbyggen till exempel som bara handlar om att vinna tid, som måste ställas i relation till miljömålen som vi inte uppfyller i dagsläget. Men däremot att trafiksäkra vägar, vilket 2647 är i stort behov av, det stöttar vi fullt ut.
Ja, det var ett svar på den tunga frågan.
Adam Bergqvist här igen. Jag skulle bara vilja säga att det är fantastiskt att se att det finns en sån gemenskap över partigränserna när det gäller en sån viktig fråga som migrationsfrågorna. Det är roligt att se Mullsjö. Och det ska alla som sitter här ha en eloge för idag.
Tack för den. Ja, min avslutning då, det är en liten fundering runt det här med det parlamentariska läget i fullmäktige och lite runt det där. Om jag inte är helt fel ute nu då, så i nuläget så finns det någon typ av valteknisk samverkan. Jag vänder mig till Henrik här i första hand då. Som partiet som inte var här har lyft fram som en problematik. Är det så att ni kommer att sträva efter att göra på ett liknande sätt efter 14 september när valresultatet är klart och förutsättningarna ger den möjligheten?
Valteknisk samverkan har ju funnits sedan svenska valsystemet infördes, så att det är ju någonting som han eller det partiet kör med nu. När de tillhörde en valteknisk samverkan som man själv döpte till familjen, då brydde man inte sig så mycket om det, utan detta är ju en demokratisk del av det svenska valsystemet, att ett eller flera partier kan gå ihop och ha en valteknisk samverkan. Det är inga konstigheter, och där kommer vi antagligen ha minst ett eller två eller tre eller fyra efter valet också. För så har det alltid sett ut.
Så ditt svar är egentligen att ja, det är väl ganska troligt att det blir något åt det här hållet?
Det är rätt naturligt och att det kommer vara så, ja.
Någon annan, Mikael, har synpunkter på detta?
Inte några synpunkter överhuvudtaget, utan om man säger så, det är ju lag vi följer. Och är man arg på lagen när den de gångerna den inte passar, då är det ju lite egendomligt om man säger så, och sen hålla på att rapa upp det jämt och ständigt, att man är utestängd. Och sådana saker, det är ingen som stängs ut överhuvudtaget. Väljarna väljer, med det mandatet så kommer man och förhandlar om var man ska vara med och bestämma. Och valteknisk samverkan, det kommer att finnas och det har funnits. Och jag vet, jag var med på den tiden när den här familjen regerade här i Mullsjö. Då stängde man ut hela oppositionen så effektivt man någonsin kunde. Och det är ju fantastiskt att man nu då går och titulera sig det enda oppositionspartiet. När vi faktiskt har ett minoritetsstyre, alliansen här i Mullsjö. Och det vet vi alla om. Det har funnits en opposition som faktiskt har varit större än de som har styrt. Men det har funnits en del av oppositionen som har tagit ett ansvar för kommunens bästa och samverkan i många frågor. Så vi har kommit framåt. Vi har ju faktiskt sedan den tiden gjort plusresultat i kassan varje år. Det är ju intressant.
Ja, nu är ju Mullsjö framtid inte här och kan försvara sig. Men på något vis så är vi ju tillbaka där vi började då. Demokratin är det som vi ska värna. Och den kan ta olika former och så. Och det är väljarna som bestämmer, alltså, inriktningen på vad som kommer att hända och ske. I Mullsjö, i landstinget och i riket. Och det är ju skönt att det är så. Så att vi ser fram emot valdagen när vi får lägga vår röst. Och vi gör det efter att ha lyssnat till denna debatten och läst annat som är relevant i sammanhanget, så bildar vi vår uppfattning och så lägger vi rösten. Det är väl bra att vi har det på det sättet. Och då vill jag tacka er som har deltagit i debatten. Det var kul att leda den. Och vi får se om vi ses om 4 år och hur läget är då. Tack ska ni ha, tack alla lyssnare.